Båt 370. Döden på Medelhavet av Anna Björk och Mattias Beijmo. Uppläst av Sara Edvardsson och Rolf Wrangert.
När båten plötsligt dyker upp ur mörkret är den obegripligt nära. Jag kan se deras ansikten. Vatten väller in över sidorna. Jag förstår inte orden, men skräcken går inte att ta miste på. Vi vadar snabbt ut i vattnet. Mattias griper efter gummibåten och försöker få dem ombord att lugna sig. Men de är otåliga och oroliga. De ställer sig upp i båten. Några ramlar i vattnet och snubblar upp på stranden. Nej, sitt ner! Barnen först! Ropar jag på svenska och pekar på de minsta. De är bebisar. Jag tar en liten pojke i famnen, går snabbt i land och lämnar över honom till en av männen som hoppat av gummibåten. Sen vadar jag ut igen och tar emot två barn till. Inget av dem har flytväst. Genomblöta från midjan och ner av decembernattens kalla hav. En flicka i 7-årsåldern försöker slänga sig mot mig men halkar. Hon försvinner under vattnet. Jag fångar henne och får upp henne på land. Jag drar av henne de blöta kläderna och sveper en filt om henne. Sen bär jag henne till bilen. Motorn är igång och värmen är på max. Hon ler ett fruset leende. Jag ler tillbaka. På stranden behöver fler barn tröstas. Alla fryser och frågar efter vatten. Mattias får fram en energidryck till en äldre kvinna. Hon har svårt att andas. Influensa, very sick, säger mannen bredvid henne oroligt på engelska. Stranden är omgiven av branta berg. Jag skickar meddelanden och försöker få dit en läkare. Lägger till min GPS-position och skriver igen, läkare måste komma nu. Jag stressar, kastar om, stavar fel. Det är tidig morgon. Solen är blodröd och himlen ljusrosa över Egeiska havet. Jag håller ännu ett barn i min famn. Hon är lugn och tyst. Hennes overall är blöt. Benen så nedkylda att jag inte förstår hur de någonsin ska bli varma igen. Mamman kommer mot mig. Hon är upprörd. Hon tar upp en napp ur sin ficka och viftar med den framför mitt ansikte. Nappen stinker av bensin. Hon berättar att en smugglare på den turkiska sidan doppat nappen i båtmotorns bensin och sen tryckt in den i babyns mun. Hon måste bli tyst, sluta skrika, inte dra uppmärksamhet till båten när den obemärkt skulle ta sig ut från stranden. Turkiet blinkar vakt på andra sidan. Mattias pekar ut över havet. Det är bara en prick, men den lyser orange. En båt till. Sen ännu fler prickar som blir till överfulla gummibåtar. Varken jag eller Mattias har erfarenhet av något liknande. Har ingen sjukvårdskompetens, är inga livräddare. Vi kan knappt första hjälpen. Vi är på Lesbos för att vi inte stod ut med att inte vara det. Sen är vi hemma igen och har skilsmäss och julafton utan barn. Lägenheten i våra slitna kvarter i Berlin har ingen gran, inget pynt och ingen kalianka. Det lyser i Mattias telefon när ett SOS från Egeiska havet letar sig fram till oss. Help, help, 238 mil bort. Allt vi kan göra är att sända larmet vidare till en aktivist som är kvar. Julafton blir väntan i soffan. Vi struntar i sill och att gå ut. Efter ett par timmar får vi ett meddelande med båtens GPS-position på en grekisk strand och jag reser mig upp från soffan. Jag vill inte ha någon julklapp, säger jag. Mattias tittar upp förvånat. Jag har inte köpt någon. Vi kan väl åka tillbaka. Jag vill åka till andra sidan, till Turkiet. Jag har tänkt samma sak.
Det är första gången Ahmad är i Turkiet. Men han ska inte stanna länge. I själva verket är han redan på väg härifrån. Om bara mannen som lovat honom plats på en båt hör av sig snart, så är han ute ur landet redan ikväll. En servitris kommer ut med en fjärde kopp te och Ahmad tänder ännu en cigg. Han är förväntansfull och otålig. Tanken på resan känns nästan overklig. Först Grekland, sedan vidare. Han dricker upp och tar fram sin telefon.